Ja, hej och välkomna då. Ska vi ha en tenta genomgång. Och här inne får ni vara lite tysta för att det är väldigt svårt för alla att höra annars. Det har inte varit mitt önskemål att få sal B. För jag tycker just för tenta genomgång så är den här salen inte speciellt bra. Jag hade mycket hellre velat ha sal A. Eller som tidigare år när jag gjort såna saker, då har det inte varit fler som har varit intresserade, så att jag har tagit ett litet klassrum istället. För det som är lite sämre här inne, det är ju att den här tavlan är ganska liten. Jag skulle vilja ha en mycket större tavla. Jag kunde räcka ut med lite mer och skriva med stora bokstäver. Den tenta som jag diskuterar med några andra här, det finns en äldre, 22-11-09, det finns flera tentor. Berätta då, var hittar man de gamla tentorna? Kristin, du hade jättemånga. Ja visst, det ligger en 4-5 stycken. Jag tror inte att det finns inte så många fler tentor att lägga ut heller. Men att, när man tittar på, eller jag kan fråga dig, när man tittar på de här 4-5 tentorna, visst kan man ju ana, man ser vilka frågor som kommer tillbaka. Man kan ju få tips om vad man ska läsa på. Sen är det en annan sak om man kan svara på frågorna. Men det är det vi ska försöka hjälpa till med idag. Den jag lägger in i FC då, det är den här 2004-01-08. Så vi tar och tittar på den. Den här som jag hade med här, den har jag diskuterat med den andra. Det är de här tentorna alltså från 2002. Det är de som är lite lättare. Och om någon tycker det är orättvist, och det så brukar man ha, det här var första året kursen gick, då gör man normalt sett lite lättare tentor, för då finns det inga gamla tentor att titta på. Och sen är det så att 2002, då var det hårdare krav på labbar. Det var svårare labbar att göra. Då börjar vi vidare med uppgift 1 nu, var den första uppgiften, vilket var lite tuffare. Så nu är det en jämnare fördelning att mellan de två poängen, tycker jag personligen. Vi får väl berätta sen i utvärderingen om ni tycker annorlunda. Men att de två poäng som är för tentan ska väl ligga ner och motsvara hur jobbigt det är med laborationerna. Men när nu ni har lagt ner mycket tid på laborationerna, så får man ju igen det. För att ju mer man har labbat, desto lättare är den här tentan. Även om det är alltså en blandning av teori och praktiska mer kodfrågor. Ja, några grejer här. Jag kan väl ta det extra grundligt idag, i och med att jag spelar in det här, så kan fler lyssna på det sen också. Så är det så att det här är inga hjälpmedel tillåtna förutom papper och penna. Det är allvar. Man får alltså inte komma hit med miniräknare, eller man får inte ha Java-böcker med sig. Då kan det bli riktigt dåligt resultat på tentan. Och sen en annan sak som de klagat. Nu står det ju här att inte på alla tentor, men jag börjat med på slutet. Alla svar ska påbörjas på ett nytt blad. Det är väldigt dåligt att som på gymnasiet försöka få med alla frågor på ett A4. För att så pass utförligt. Vissa frågor ska man ju inte, det är ju inte essäfrågor de flesta av dem. Men det är en dålig idé att försöka klämma in allt på ett papper. Dessutom är det på tentor i framtiden. För att varför jag kommer hit idag, det är lite grann även för att det visade sig förra året framförallt att det var en hel del som hade lite svårt med själva tekniken hur man skriver tentor. Så jag tänkte idag, jag ska inte bara prata om, naturligtvis ska jag berätta om ungefär hur man ska svara på frågorna. Men jag tänkte även liksom prata lite grann om tentateknik. Hur ska man göra för att lösa en tenta? Och då tror jag att en bra början, det är att man tar varje fråga på allvar och tar ett eget blad för varje fråga. Och sen texta gärna, för att reglerna, jag tillhör någon snällare på den skalan, men alltså skriv tydligt, texta gärna. Det finns ju ganska många som rättar tentor där det blir noll poäng när det inte går att läsa svaren. Eller klart om det inte går att läsa, men att när det är väldigt, väldigt otydligt skrivet. Och sen att det finns även när, om man inte tar det här att börja på ett nytt papper för varje fråga, så kan man få tentan underkänd av den anledningen. Men det där ska vi inte göra någon stor grej av. Men vi kan ju, när vi har hela tentan uppe här så att den syns, kan vi titta igen på vad som står på första bladet här. Men det här är sådana saker som även tentavakterna kan bli irriterade på. Ibland så är det så att varför det här är lite viktigt sen, det är att ni kommer till kursen när det är flera personer som rättar samma tenta. Då är det lite viktigt att bladen, svaren ligger på olika blad. Det här är kanske det som intresserar er mest. Men det har ni säkert tittat på då. Att 30 poäng ger betyget G Och mobiltelefonen får ni stänga av alltså, annars ska man kanske föregå med ett exempel. Kanske blir dagens roligaste skratt från min ringa. Jo, det här med alltså 30 poäng ger betyget G. Nu finns det ju en ny sak som kommer i år som vi ska testa på er. Och det är ju, eller det kommer bli allmänna regler att hamnar man precis under 30, men med min bedömning att man ändå har tillgodogjort sig kursinnehållet, så ska man få möjlighet att göra en kompletteringsuppgift. Men det är ingenting man ska satsa på i det här läget och tänka såhär, oj jag kanske kan få 28 och få göra en kompletteringsuppgift, utan lugga nu för att komma marginal över. Men jag tror så att om man hänger med idag på den här tentan och sen går igenom de andra tentorna och gör, läser på här nu, så är det här är inte speciellt svårt. Sen att VG, det är lite magare. Men det är ganska tydliga gränser det där, och det brukar aldrig vara någonting att tjafsa om betyget på den här kursen. Och det tycker jag är skönt. Ja, vi kan börja titta då på första frågan här. Och har du en tentan med dig, Bård? Eller du sitter så nära. Läs upp vad vi ska göra så vi hör. Varför jag frågar dig, det är för att du hör så här på inspelningen, det är praktiskt.
Det står en metodkagningskraft deklareras med olika modifierare och olika beslutgifter. Berätta om skillnaden mellan A, private insumera, index, komma dubbel i, och B, protected void insumera, index, dubbel y, och C, public dubbel insumera, index, dubbel y.
Ja, vi kan ju börja. Det är de här jag är ute efter då, med som är den stora skillnaden. Men det är ju även alltså, om vi börjar med den här modifierarna. Eller det är två saker, det är 6 poäng här. 3 poäng kan man få på modifierarna och 3 väldigt snälla poäng tycker jag på returtyper här. Om vi börjar med de här så kan vi ju ta Jonas då. Private.
Det
ska man få en poäng.
Det var någonting mer, men jag inte få vara
lite hårdare. Du kan nöjas med private där. Det är Micke Grass här då. Han har ju suttit och läst på det jättebra. Nej, det är därför han inte är här kanske. Va?
Han är här.
Han är här. Ja, Protected, det är din specialare. Den kommer ju inte du missa på tentan, eller hur?
Jag vet inte.
Men det är den omständiga, det är den svåraste, eller hur? Om du har suttit och läst om det här.
Ja, den är mörkig.
Ja. För att om jag kortar ner Jonas svar lite grann. Private, endast åtkomst inom den egna klassen. Om vi utgår från det och går till protective, vad är skillnaden?
Kan
du
gå med
nu? Ja.
Ja, den är tillgänglig från andra paket subklasser.
Står i boken.
Men jag måste erkänna att jag har lite problem att förstå varför det är så.
Jo, protected, då är det så att man kan tänka sig, vad är det som ger ännu mer synlighet än protected? Jo, det är nästa här. Om vi tar den först så kan vi spara protected sist. Så kan man ju också tänka när man tar en fråga att man försöker ringa in svaret. Man tycker att de här är lättare, den här är svår. Ta de här först och så kan man jämföra med dem. Och vad säger du, Örjan? Public? Det är väl inga problem att få det på.
Det är det som är att det.
Ja, och åtkomsten är då alltså i just som du sa.
Ja.
Alla klasser. Men då är det så att om man går tillbaka till Micke upp här, från alla klasser, det man skiljer då mellan, det är alltså inom det egna paketet och andra paket. Och då är det så att inom det egna paketet för protected, då är det ju åtkomst för alla klasser inom det egna paketet. Men det är andra paket som de ärvande klasserna får tillgång till den. Så att om vi har alltså en...
Men om man säger så här, varför istället för hur?
Varför man har det så?
Jag förstår hur den fungerar. Jag förstår inte varför.
Jo, det är därför att om man inte vill släppa det till ärvande klasser, så sätter man i private. Då får inga ärvare här. Och om man tycker att alla ska åtkomma, så sätter man public. Men om man i en klasshierarki vill låta att, om man designar på det sättet, så att man har sen D och C kan man ha så här. Och det är så att C och A, de hör väldigt tajt ihop. Det går. Vi struntar över klassen, det är bara rent att förverka A och C. A och C, som i UML som ni kommer rita sen, då kommer ni se den här sorts symbolen, som en liten resväska ser ut nästan. Och då är det alltså begreppet package. Och då är det så att om A och C deklareras, så att man i koden skriver package och lägger in dem i samma, det hör inte till den här kursen, men att paketbegreppet är intressant. Man lägger dem i samma paket. Och ett paket är ju som att jämföra med Java AVT, det paket, Java AVT event. Så ligger de i samma paket, då hör de tätt ihop, så tätt ihop så att man vill att de som är i samma paket, de har ju inga hemligheter med varandra. Och det finns inga större risker, så att inom paketet så vet alla vad de gör. Men om man blandar in flera olika paket. Så vi har P, här är paketet P1, här är paketet P2. Och i det här paketet så finns klassen B då, som ärver av A. Men om det här är alltså, sen det här är ett grundpaket för grafik. Och sen här så har vi någon specialisering, en 3D-grafik eller något. Men vi är ju fortfarande på vissa grundläggande metoder här. Men så att man kan lämna det här öppet så att det går att ärva till många andra paket, så kan man vilja skydda sig. Framförallt är de här modifierarna till för att skydda sig mellan namnkrockar. Om det finns alltså x-värde eller olika som kan heta exakt det namnet kan finnas så att det inte krockar. Och uttaget att åtkomsten att helt främmande klasser ska inte komma åt. Men om man har det här på protected så måste ju ärvande klasser i de främmande paketen komma åt. Annars finns det ju ingen poäng, för annars skulle man ju sätta public, eller förlåt, private, och vara enda private eller public. Men alltså att man säger så här, för att jag är ingen större vän av protected. Det finns andra programmerare som gör jättemycket, jag tycker att man måste känna till det här. Men jag vet att det finns alltså, det som stöder min teori att inte göra någon större affär av det här protected. Det är att på det företag, när man jobbar med systemutveckling, så använder man egentligen inte protected, utan man använder både bara private och public. Men sen finns det alltså vissa undantag som kommer lite, det här är en grundkurs i programmering och metaprojektering. Det finns en del specialfall, det har med design att göra. Men jag tycker vi kan släppa det. Varför det är viktigt för er att känna till det här med protected, det är egentligen för er nästa kurs, AM. Analys och modellering, när ni ska gå vidare och titta i sådana här system, om ni har A, B, C, då kommer systemen växa. Det kanske finns en klass D, så finns det A, ni förstår, det blir en djungel här. Men det tycker jag vi släpper, för att på den här kursen ska vi lära oss de grundläggande sakerna. Ja, returtyperna då? Om vi börjar med dig här då, den första, vad skulle du svara där om returtyp?
Det som jag är helt på.
Ja visst. Där får jag inte rita, det blir fel här. Där. Ja, vi går vidare med void då. Jag får hålla mig till er som sitter nära här. Sjall. Så att det hörs på inspelningen hur mycket du kan nu. Du frågar lite grann om tentan vad man måste plugga på. Det här är verkligen basic. Det kan säga att om man inte kan det här, då är det tveksamt. Då är det nästan min uppgift att kanske se till så att ni inte får det här. Men vår, för du har använt det. Du har sett det jättemånga gånger, eller hur?
Ja, det.
Om du bygger vidare på hans svar, som var bra där, att int returnerar ett helt tal. Men när det står void, vad är skillnaden? Vad returneras? En gång till? Ja, det är det frågan till dig. Vad returneras? Alltså, Monica? Nej, den har inget returvärde. Och det måste man alltså markera med void. Sen har vi... Det där går inte. Det har jag gjort för att jag kan kolla ut.
Men där kan ju bara ha sönder duken där. Där får man rita.
Ja, Jonathan. Double.
Då är det till en som double.
Ja, och vad är en double? Då kan man ju säga någonting om det. Ja. För att, ja, det är bra tycker jag. Det där är ju, om man vill tipsa, vad läser man på inför tentan? Det här är baskunskaper. Det måste man ju ha. Eller vad säger ni? Är det några frågor på det här första? Så tar vi dem nu. Jag tror att det är ganska raka frågor och det är ganska raka svar. Den som är lite svårare, det är alltså, vad blir det för skillnad om de ovanstående metoderna, egentligen alla de här ovanstående, om man förutom det som står här också lägger till det här ordet static. Vad säger du, Veronique? Nu börjar det bli lite svårare. För static har alltså en generell betydelse som gäller oavsett om det är metoder eller om det gäller variabler, så säger samma sak. En gång till. Nej, det är ett annat ord. Det som hjälper och nick, det som också, så att man inte kan ändra värdet. För det kan ju också komma på tentan, vi kan ju ta det samtidigt. Vad finns det för reserverat ord som gör att man inte kan ändra på värdet? Bra. Då blir det en konstant. Värdet går inte ändra. Men static, vad säger du? Marcus heter jag.
Ja.
När det står static.
Det är samma för alla.
Ja, vad är det här sig nu?
Ja,
nu är det lite bättre.
Eller, det är något som har lämnat på.
Det är det, visst. Där får man, det som Marcus säger kanske skulle ge en halv eller en poäng. Men det som du säger får man två poängen. Säg det högre än tidigare.
Det är något som har lämnat instanser och klassen.
Så att om jag alltså lägger till static framför en metod eller framför någonting, det gör att det alltså blir klasstillhörighet. Så att alla instanser av en klass delar på den metoden eller delar på det värdet. Det vi hade på lektion 2, att man får klasstillhörighet istället för instanstillhörighet.
Är det två poäng man får av skills?
Ja. Det är rätt snällt hänt, eller hur? Ja. Men vi tar det ganska kortfattande. Jag tycker att man kan utveckla och göra det lite tydligare. Men att egentligen, det är, om man ska sammanfatta och säga det kort, så är det bra att kunna få med allt väsentligt och säga det så kort som du gjorde. Jo, det är att om man lägger till static, då är det så att de här, när man sedan skapar instanser från en klass. Så om vi har en klassmall här, vi har kanske... Vi kan ha vår jättesnygga klass A här. Som vi absolut inte bryr oss om vad den gör. Vi vet bara att den heter A. Den har ett antal... Ska bara rita mer sånt här senare. Vi har attribut och vi har metoder. Vi ska inte ha vad vi gör. Men oavsett om det är attribut eller metoder. Om vi sätter ordet här framför. Static. Så är det så att när vi sedan skapar instanser av klassen A. Ni vet, bara skriva sådana här läskiga grejer som, nej, nu är det inte läskigt längre. New A, till exempel. Och skapar instanser. Och då är det så att om någonting inte är statiskt, då får ju varje instans sin egen metod eller sin egen variabel. Vi tar ett annat exempel här. Vi tar att vi har en int x. Den är private också, men den är private int x. Och sen skapar vi en massa små här. A1, A2 och A3. Och när det inte är static, då kan vi ha x här nere. Då kan vi sätta i konstruktionen här. X lika med 7. X lika med 18. X lika med 21. Men sen är det då att om vi vill ha till exempel en räknare och räkna de här objekten, då kan vi ha static int x. Och då kan vi se till att då har x i samtliga klasser samma värde. Vi kan till exempel använda den till, om man vill ha ett användningsområde, att i konstruktorn för den här A1 så kör vi x plus plus. Eller varje i konstruktorn här i klassen A, så att det räknas upp. Så när vi skapar det första, då blir x lika med 1. När vi skapar det andra, då körs x plus plus igen. X lika med 2. X plus plus igen, x lika med 3. Men alltså det viktiga, det som är rätt på frågan, det är att alla då instanser i den här klassen, de delar på samma variabel. Det är därför den heter static. Och det är det som då heter att den har klasstillhörighet, den tillhör hela klassen. Tar man bort sen motsatsen, det här static, då har man instanstillhörighet. Och då har varje instans sin egen variabel. Vem har boken med sig? Kan du slå upp ordet static? Vad ser du, hur mycket hänvisningar? Vilka sidor man ska läsa? För att här kan jag hålla med om. Det är därför det ger så mycket som två poäng. Det är inte, även om man kan svara relativt kort på den här frågan. Ja, det är så att det kommer i, vad sa du, 16 98. Och sen har den sista 104. De här ofta lite knepigare sakerna som är med på tentan, de finns i boken på flera uppslagsord. Alltså fastnar man här, alltså tentapluggningsteknik, att fastnar man här på den här frågan, ändra är det lika behagligt som för dig, att man känner, aha, det här kan jag, vad skönt, spola vidare till nästa fråga. Men om det här känns svårt, ja, ta till en bra början, det är att ta kursboken, slå upp i registret och titta vilka sidor finns det på. Jag tror att läser man de här fyra hänvisningarna, chansen ökar dramatiskt, eller vad man ska säga, för att ni ska få någon form av poäng där. Men de här frågorna, det ser ni om ni tittar på många tentor, så återkommer de ju i olika versioner. Och det här är ju viktigt för ert framtida, dels för nästa kurs AM och sen så för framtida programmeringskurser, att den här grundläggande terminologin, den måste ni kunna, annars kommer ni få helt uppenbara problem. Och jag kommer låta som en här lite moralpredikant och komma med en massa förnumstiga tips och sådär. Men alltså det som visar sig som en stor skillnad både förra och förra året, när man kommer till, jag ska bara kolla att det är samma sak i år, för på introkursen, ni skriver ingen tenta, eller hur?
Nej.
Så det här är den första tentan. Då tänkte jag kolla i min vanliga diagnostiska undersökning här. Hur många av er som nu skriver sin allra första tenta? Det är det som är grejen, nu förstår jag. För jag har tänkt tidigare så här, dels har tentaresultaten sjunkit lite grann, om jag jämför från 2002 framåt. Och sen så när jag har haft sådana här genomgångar, det är bara fler och fler som kommer hit. För att har man kanske läst, som det var första året kursen gick, att det var en del som hade 100 poäng högskolestudier tidigare, då tycker de så väl kanske att varför ska jag komma och lyssna på en person som berättar för mig hur man skriver en tenta, det vet väl jag. Jag tror att det spelar lite roll. Så att vi ska försöka få med det också idag. Några konkreta råd på hur man skriver en tenta. Eller hur man löser en tenta. Och hur man kan ju använda. Jag ska hålla mig till väldigt enkla saker. För att när det gäller annars så är det personligen lite stil hur man. Men de två första, det är ganska raka frågor. De två första, jag tror det är inte så mycket att tjafsa om. Ändra vet man vad static betyder. Och man vet vad protected betyder. Eller också, ibland kommer de här lite märkliga gissningarna också. Men här kommer vi till en annan fråga då. Som är, Örjan, läs upp så du hör. Vad ska vi göra här nu? Fråga nummer tre.
Vi hoppade 35 genom koden. Vi ser den här medan.
Så där blir det när det blir lite stressigt. Vad läste han fel på för ord? Ja, för det står inte konstruktor. Så ett första tips, det är att läs, ta ett djupt antag och läs frågan lugnt. För att konstruktor och konstruktion, det är två olika saker. Men konstruktionen, den syftar naturligtvis på, jag är inte här för att märka ord idag, även om jag är lite så till naturen. Utan konstruktionen, det syftar ju på detta. Så det är två frågor. Hur fungerar konstruktionen och vad skrivs ut? Det är en annan fråga. Och jag tror jag har gått igenom den här tentan någon gång förut, så kanske inte jag som ska börja berätta. Utan om vi tittar lite grann på konstruktionen, Lina, vad säger du? Hur ska man beskriva den här konstruktionen? Nu sitter du här i tentasalen.
Ja.
Men du har pluggat förut och skrivit tentor, eller hur?
Ja,
nej, för att det är den grejen också, att den här tentan kan ju skilja sig väldigt mycket. Det här är väl en mer, vad ska jag säga, ren programmeringsfråga. Men om vi tar konstruktionen, det är ungefär samma sak. För att det här kan man ju se att det här är läsförståelse egentligen. Även om det är ett konstigt språk, det är språket Java. Men om du skulle beskriva den här konstruktionen kortfattat, eller inte lite...
Det är forskning med
kvalitet.
Sen en mindset som skriver så man ska hålla på fram till att det är mindre än 5 då, alltså 4 eller?
Ja visst, kommer jag bromsa lite grann, för det kan vara... Det där första är... Det är jättebra. Och sen med Y-satsen att man beskriver det. Man beskriver heltalen. Man kan även beskriva att de sätts till initieringsvärden. Och sen så är ju en sak till i Y-konstruktionen här. Det är att man bara går in och tittar på hur villkoren då. De båda villkoren, att man beskriver dem också. Men nu avbröt jag det. Fortsätt. Sanering är inte så mycket mer egentligen. Vi kan ju kolla med dig lite grann för att x plus plus här. Mm. Vad gör man då egentligen?
Med x plus plus.
Bra. Och sen system av print ln.
Jag
vet
inte varför print ln.
För att ni ska ha något kring och, så ni kan kunna fylla hela pappret. Nej, men det kan man diskutera om man vill, om man vill ha, om man vill ha en radmatning eller inte. Men det viktiga är väl att man tar med och berättar att det här är en utskrift, va?
Men sen
så ja, ja, vad är det som skrivs ut här egentligen? Men vi delar upp det på två olika delar. För att första det här, det är ju om man beskriver konstruktionen. Om man säger att det här är 6 poäng. Så kan man tänka att man får 3 poäng om man kan beskriva konstruktionen. Vilket jag tror är mycket lättare här, i det här fallet. Det finns olika svårighetsgrad på konstruktionerna. Men här tror jag att det är lättare, och det gjorde du helt utan problem här. Beskrev själva konstruktionen. Sen kommer man till nästa då. Vad skrivs ut av den nu tillagda systemet av println? Och då ska man ju även redogöra för vad som skrivs ut. Och det är ju då tankearbetet börjar. Den här frågan är snäll av en anledning. Är det någon som kan svara på varför den här frågan är lite snäll?
Nej,
Jocke, då är det precis som hon sa det. Vi har haft den här på föreläsning. Så att har man varit på den föreläsning och hållit sig väldigt alert, så kan man bli svårt. Det är bra, Jocke. Det är bra. För att vad ska man göra när man löser det här? Det är alldeles uppe. Dels så tycker jag att det som du är inne på, att man delar upp då. Man tar en loop för sig. Men istället för att stirra på hela och försöka liksom, vad skrivs ut här och börja titta här, så är det att om man tittar på den första vargloopen, lös den för sig. Man kan börja även lite, Jocke som han på, han har suttit mycket på att labba nu, så du kommer igen den där, de här frågorna, alltså du har suttit, du har suttit jättemånga timmar och gjort dina labbar. Det kommer du ha igen när du skriver tentan, det kommer du uppmärka. Ni som har lagt mindre tid på labbarna får nog kämpa lite mer. Men då är det ju så att de här X, och då är det ju för er att, vad ska jag säga, det är klart man ska spara papper och tänka på miljön här i världen. Men när man skriver tentan så är det så att på samma sätt som att ni tar och svarar på varje fråga på ett nytt blad, så tycker jag att det finns ju alltid extra kladdpapper att hämta. Så när man kommer till sån här fråga, tentatipset för att hur man löser såna här frågor, det är att då går man och hämtar lite extra papper. Och man kan ju alltså, innan man svarar på den här frågan, så kan man med fördel göra av med ett eller två kladdpapper och testräkna. För att det som de flesta lärare tycker lika illa som jag gör, det är ju att det kommer in väldigt kladdiga svar. Och sen det som ofta ger felaktiga svar, det är att man försöker tänka flera loopar i huvudet hela tiden. Man bara tänker såhär, så blir det, ja, skrivs ut någonting. Utan vad man gör, det är ju att man delar upp, man skriver sina värden, startvärden. Då tittar man här. 1 blir lika med 1. Och sen så är det ju så att man kan ju börja då med den här första loopen här och resonera. Och om vi tar den för sig själv, så kan man ju se då, som Jocke ser, att det blir 5. Därför att while x är mindre än 5, x plus plus öka. Och när man börjar bli bättre på att läsa kod och få lite träning, då kan man ju se det, x blir 5. Sätt x till 5 och gå vidare, så bara skippa den där. Har man inte kommit dit, då får man alltså ta och titta då att i den här while-loopen så går man ner och kollar första gången. Är x mindre än 5? Ja, det är sant. X plus plus. Nu blir det övertydligt, men det tror jag är bra med den tenta genomgång. Markera värdet på ett kladdpapper med 2 så att man har det här. För att när man... Och i en tentasal kan man ju bli lite stressad också. Det är olika man reagerar med stress. Har man så här tydliga värden nedskrivna så man kan titta hela tiden. Om man kommer ner igen, tar man nästa varv i loopen. Är 1, är 2, är 2 mindre än 5? Ja, ökar igen. Jag säger inte att vi behöver göra det här. Men det kan ju komma svårare loopar med svårare villkor. Så går man tillbaka och tittar igen på pappret. Kolla på villkor. Är x mindre än 5? Ja, det var en svår fråga. Jag måste nog titta på mitt kladdpapper. X är 3. Ja, 3 är mindre än 5. Då går det bra. X plus plus. Då lägger jag till. X är 4. Ja, det var 4. Då går jag och kollar igen här i loopen nästa varv. X är mindre än 5. Ja, det stämmer. Så här håller man på. Det kan ju verka väldigt löjligt för det här exemplet, men det finns ju en del svårare frågor ibland. Och sen tittar man då att när x är 5, är det då mindre än 5? Nej, nu är det falskt.
Men använder man då x i
den här
eller
hoppar
man över
den? Ja, för här kommer ju x igen.
Jo, men jag vet. Men när jag hoppar x i den här 5.
Ja, då ska man naturligtvis inte slänga bort kladdnappen, utan då spar man in. Då går man till nästa loop och då har man de här två värdena kvar.
Så femman kommer till att kvar, är det för att
ja.
Det här är
lite
mer, så borde det stå är mindre eller lika mer.
Förlåt?
Borde det inte stå då första, why? Är lika mer, mindre eller lika mer 5?
Nja. Ja, du skulle bli ett annat svar på frågan.
Vad
skulle
du veta om vi använder x till 5?
Jo. Därför att y x är mindre eller lika med 5, då skulle jag hinna med en x plus plus till. Då skulle loopen bryta på 6 istället för 5. Så det här, alltså den frågan är jättebra, för att där alltså några, för att få en sån här fråga, det är ju inte säkert att man får alla 6 poängen och man missar någonstans. Men rådet till er också, det är att om man tycker att den här utskriften är svår att knäcka, men anstränger åtminstone och beskriv konstruktionen. Men, och av den anledningen, om man beskriver konstruktionen noga, då brukar alltså utskriften bli mycket bättre. För då tänker man så här, egentligen, när bryts, vad är villkoret? För det där är jättevanligt att man gör fel på mindre än eller mindre än eller lika med. Och det är bra att som dyker upp i tentafrågor, för det är samma sak när man programmerar sen. Att det är fel, det där, om det blir 5 eller 6, det spelar roll alltså. I det här fallet så blir alltså den sista utskriften, det blir ytterligare en utskrift och den blir ganska mycket större. Okej, då är mogna för att gå vidare. Vi säger att nu har vi klarat av den här. Vi går ner till nästa loop. Vad jag vill säga med den här frågan, det är att de två första frågorna, om de känns lätta, smack, jag har pluggat jättebra, jag känner mig vad duktig jag är. Men när ni kommer till den här frågan, den här, gör inte den allt för snabbt. Utan den här, jobba med den i lugn och ro. Och sen så är ytterligare ett sak som det antar att man säger redan på lågstadiet, men jag säger väl det igen för sista gången i era liv, att när man är klar här så är det ju en ganska bra idé att kolla och räkna igenom en gång till. För att när man är stressad på en tenta, det kan ju hända att man räknar fel helt enkelt. Men nu tar vi här då, nästa villkor. X är större än 1. Så ska vi alltså räkna ut. Och då kan vi alltså göra den här uträkningen. Det är alltså. Och då måste man ju först komma underfund med konstruktionen. Det är det här som kommer göras varje varv. Och det kommer även skrivas ut i den här systemavdelningen. Och istället för att försöka titta på utskriften direkt och redan i konstruktionsdelen, så går man ju och tittar på den här. Ja, den glömde du, Lina. Ska du försöka attackera den nu då? Det här uttrycket här. Säg igen, det lät rätt alltså. Att om vi delar upp det ytterligare, vi är fortfarande inne på mitt gamla tjat om divide and conquer. Dela upp det. Titta först på de som inte är lika bra som dig, Lina. Berätta den här. Jättebra. Och när den står efter, vad är det? Det är det svåra, det är därför brukar vi fel på den här uppgiften. Vilket värde ska jag räkna med första gången här? I 1 och ja, vem har sådana 5? Berätta vart, Andreas.
Men för minus som är 1.
Det är alldeles utmärkt. Det är jättebra. Det brukar hälften, ungefär, lite över hälften med tentan, gör fel på det. Så om du kan det redan nu så finns det nästa gott hopp om att vi tämpar resultat på den här frågan. Bra. Så att, vad blir då alltså 5? Ja, nu sa jag det. Vi räknar några x och y-värden. 5 gånger 1, det är ju 5.
Efter första varven.
Ja, sen går man upp och kollar det här då. Och, ja förlåt, sen ska jag göra en ändring till. Berätta, vad ska jag ändra sen? Men första utskriften, den blir ju alltså 5. Och sen så är det så att då ändrar jag ju, var det någon som sa här? Jens, 4, sen dess. Ja, vi går vidare och kollar då. Vi börjar här, tar hela raden. Om du börjar där, du får mycket frågor idag här. Villkoret, sant eller falskt nu? X är större än 1. Ja. Ja, för det är ju jättelätt. För har man till kladdna, då är det rätt. Ja, det är bara att kolla på den. Ja, 4. 4 större än 1. Så alltså, metodiken här handlar om sakta och lugnt. Sen ska vi kolla med Örjan då. Vad skrivs ut då? Nu om alltså x är 4 och y är 5. Och om vi ska göra det här multiplikation och tilldelning, vad kommer skrivas ut i nästa varv? Nej. Berätta för Örjan varför det inte funkar med 9. För vad är det, alltså tanken är rätt. Men då har du inte tittat i konstruktionen. Du har inte analyserat operatorn tillräckligt noga. För det är alltså multiplikation och tilldelning. Och då blir det en som gömmer sig där, Jonas. Vi kan ta och titta på den här operatorn igen. Det här, om man skriver ut det, det är samma sak som att skriva att y är lika med y gånger x minus minus. Så att om man vet det, det här är en kort form för den operatorn. Vi går vidare till nästa kille. Vad blir utskriften då? Om vi tittar på vår kladdpapper där. Ja, y gånger x. Om man tar de värden som står där, vad blir utskriften?
20.
Ja. Nu skriver vi ut 20 nästa gång här. Och varför, Lian, det som du var inne på, varför blir det en radmatning för dem? Ja, för att det är ln. Hade det varit... Men alltså, den grejen är inte den viktiga här. Ja, Bård, vad är nästa del? Och vad ska vi ändra sen när vi i andra varvet här? Vad har vi kvar? Det sista vi gör här, efter vi har skrivit ut, så ska alltså...
Ja.
Bra. Då går vi vidare och... Jag kommer inte ihåg vad du heter, men du får berätta på villkoret här. Är det sant?
Ja.
Ja. Så vad, då blir det att då går vi in här. Och om vi går vidare till en av alla Mikael, eller hur? Vad blir nästa utskrift då? Om, låt jag glömma. Du kan berätta för det första, vad ska vi ändra y till? 20. Så går vi upp till Mikael. Ja, det är ju samma grej. X gånger y, så vad blir utskriften? Nej, gick till. Nej, grejen är det som Andreas sa som är viktigt, det är att säg det igen, Andreas, när x minus minus.
Då gånger du innan.
Ja, man använder det först och sen så utför man ändringen. Till skillnad från alltså minus minus x, då hade jag ändrat först. Så grejen är att du räknar med det här och då blir det alltså... Då blir det 60. Därför att det är därför man ska spara sina värden och göra. Så tittar man. Matematiken är ju egentligen inte svårare än att x gånger y. Det är alltså de här två värdena gånger varandra. Och sen när det är klart, då tar vi nästa steg. X minus minus. Och då åker y ner på 2. Eller förlåt, x ner på 2. Och det som till det nya värdet i y, det är ju 60. Ja, vi tar ett varv till här. Och nästa person då. När vi kommer upp här och kollar. Vi har det x-värde som står på vårt kladdpapper. Sant eller falskt. Ja. Och då går vi in här i loopen. Och då, Marcus, så kollar vi här på
Vad blir utskriften om vi har de här två värdena?
120.
I ändrar ju värde då till 120. Och vi måste gå upp på den här raden lite grann. Sara heter du. Vad händer med x här nu? Ja. Ja, och så går vi upp här och då kan vi väl attackera Kristoffer. Nej. Då är passion över. Då bryts det. Det här är, tycker jag, en ganska svår fråga. Men varför den inte är för svår för en tenta, det är ju därför att jag har ju gått igenom den på en föreläsning tidigare. Och jag tycker att det är lite, jag brukar ofta ha med någon sån fråga, eller alltid. För jag tycker att man ska ha lite kredit om man har tagit sig hit och varit med på föreläsningarna. Då har man ju igen det. Så jag tror att, har man varit med på, det är min erfarenhet när jag har rättat de här frågorna tidigare. Jag tror jag har haft den här på två olika tentor. Så ser jag ganska tydligt mönster på vilka var på den här föreläsningen och vilka, de har ofta, säg inte de har alla säkert poängen, men de får en del poäng. Ja, hörni, jag föreslår så här, om vi ska hålla oss pigga och fräscha i huvudet och hänga med hela tiden så behöver man raster, eller hur? En kvarts rast och så kör vi igång fem över igen.